إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا ونسألك التوفيق والإخلاص في القول والعمل آمين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا Välkomna allesammans till ännu en spännande lektion i boken قول المفيد في أدلة التوحيد där vi går igenom viktiga grunder i vår aqida. Och vi talade i förra lektionen om lite olika saker, bland annat lite definitioner av sunna, olika kategorier av sunna. Och idag kommer det vara lite liknande, då är det definitionen av al-ibada, dyrkan. Och ni kommer att se att många av de saker som här nämns liknar det vi nämnde i förra lektionen. Så författaren säger då ta'rif al-ibada, definitionen av al-ibada. Och ordet ibada brukar översättas till dyrkan, eller hur? Och ibada är som en synonym på al-islam, al-sharia, lagen och sunna. Och den omfattar egentligen hela islam. Och vad är då definitionen av dyrkan? Om någon frågar dig, vad är dyrkan? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fick den här frågan och svarade med att skriva en hel bok. En bok som heter Al-Ubudiyyah. Inte jättelång, men ändå. Han svarade med en hel bok där han talar om olika former av dyrkan och kategorier och så vidare. Men han säger kortfattat i början av den boken som svar på frågan vad är dyrkan. Då säger han att al-ibada är ismun jami', ett omfattande namn. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, till allt som Allah tycker om och är nöjd med. Min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina, från tal och gärningar, vare sig de är yttre eller inre. Så han nämner Ibn Taymiyyah att al-ibada, dyrkan, då är en omfattande term, ett omfattande yani beskrivning av allt som Allah är nöjd med och tycker om. Så vad är dyrkan? Det som Allah azza wa jalla är nöjd med och tycker om, från aqwal wa af'al, det vi säger och det vi gör. En dyrkan kan vara någonting som man tror, någonting man gör med hjärtat. Det kan vara någonting man säger och det kan vara någonting man gör med sin kropp. Man utför någonting. Så exempel på dyrkan som Allah Azza wa Jal är nöjd med från hjärtats gärningar är att älska för Allahs skull, att frukta, att hoppas, att förlita sig på Allah och så vidare. Okay? Exempel på gärningar som människan gör med sitt tal, som att läsa Koran, göra dhikr, säga shahadatain, påbjuda det goda, förbjuda det onda, göra da'wa till Allah Azza wa Jal. Det här är gärningar som Allah tycker om, de är en ibada. Och sen har vi gärningarna som görs med kroppen, som att göra salah, att åka på hajj och liknande. Och han nämner här de inre gärningarna. Och det var de vi nämnde först, hjärtats gärningar. Som att älska Allah Azza wa Jal, älska profeten Muhammad a.s. älska muslimer, önska gott för muslimer, frukta Allah Azza wa Jal, frukta domedagen och så vidare. Det är hjärtats gärningar. Så Allah Azza wa Jal är nöjd över allt detta. Och det här är då al-ibada, det är dyrkan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Illa liyabudun. Vi talar här om al-ibada. Så al-ibada, att dyrka Allah Azza wa Jal, omfattar här hela religionen. Allting. Det man tror och det man gör. göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah Azzawajal har förbjudit. Okej? Det är då el-ibada. Och Allah Azzawajal, som Ibn Taymiyyah också nämner, skickade sina sändebud just för att kalla folket till att dyrka Allah Azzawajal. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger att vi har skickat ett sändebud till varje folk med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från الطَّاغُوت, det vill säga falska gudar. Så det är syftet med skapelsen, att vi ska dyrka Allah Azza wa Jal. Vi ska vara från hans ubbad. Och det är subhanallah också det noblaste du kan bli i detta liv. Den noblaste positionen du kan få är att vara en abid till Allah Azza wa Jal. Och därför när Allah Azza wa Jal i slutet på surat al-Furqan nämner de nobla tjänarna och deras fina egenskaper, vad är det första alla kallar dem för? Wa ibadur rahman allazina yamshuna. De ibadur rahman är de som går på jorden ödmjukt. Så Allah säger här ibadur rahman, yani de som dyrkar Allah Azza wa Jal. Och samma sak då Allah Azza wa Jal nämner profeten Muhammad a.s. i den mest storslagna händelse i hans liv, då han tog honom upp till den sjunde himlen. Och säger Allah Azza wa Jal, subhanalladhi asra bi'abdihi. Han kallar honom för abd. Han säger inte rasulihi, nabihi, utan abdihi. Och då säger ulama, det här tyder på att det här är den noblaste titeln en människa kan ha. Att vara en tjänare till Allah Azza wa Jal. Vi tackar Allah Azza wa Jal som har gjort oss till hans tjänare. Alhamdulillah att han har gjort oss till denna, gett oss denna yani förträffliga gåva. Att han valde oss att bli från hans tjänare. Om Allah håller oss som hans tjänare tills den dagen vi lämnar denna dunja. Amin. Sen säger författaren att al-ibada är fem kategorier. Awalan al-ibadatu al-i'tiqadiyya. Den första är en ibada, en dyrka som går tillbaka till hjärtat. Två, ibadatun lafdiyya. Ibada som går tillbaka till vad man säger. Tre, ibadatun badaniyya. En ibada, en dyrkan man gör med kroppen. Fyra, en ibada som man gör med sina pengar, maliyya. Och fem, en ibada som är tarkiyya. En ibada som handlar om att lämna eller avstå från någonting. Och han nämner exempel på dessa. Han säger den första dyrkan när det kommer till att tro. Och han säger att det är att en muslim ska tro på att Allah Azza wa Jal är el-Khaliq, el-Raziq, el-Muhyi, el-Mumit. Att Allah är skaparen, försörjaren, den som ger liv, den som tar liv och upprätthållaren av alla människors angelägenheter. El-Mustahiqu lil-ibada wahdahu la sharika lah. Och det är han ensam som förtjänar våran dyrkan. Som att göra dua, att offra, att avlägga eder och annan form av dyrkan. Och att det är han som har de vackraste egenskaper, el-jalal wal-kamal, som tyder på hans perfektion, wal-kibriya wal-azama, ila ghayri dhalika min anwa' al-i'tiqad fi Allahi wa dinihi. Och all annan form av tro som då omfattas av den islamiska tron, som att tro på hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och ödet, det goda i det och det onda i det. Så han nämner här kortfattat att dyrkan i i'tiqad, som är den viktigaste när det kommer till tro, omfattar vad islam har uppenbarat. Tro på vad som står i Koranen och Sunna. Det är en dyrka, en ibada som man gör med sitt hjärta. Och det är det som då kallas för al-aqida. Vissa ulama kallar det för al-iman. Om man tror på al-iman, al-aqida och så vidare. Och sen har vi al-ibadatul lafdhiyya, den ibadan som man gör med sitt tal. Som till exempel att säga ash-shahadatayn. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Som att läsa Koranen, att göra dua och att göra al-adhkar al-nabawiyya. Och annan form av dyrkan som har nämnts som man gör med sitt tal. Det är också ibada. Att säga subhanallah är en dyrkan som du får belöning för. Eller hur? Och det är bland den bästa dyrkan som vissa ulema nämner är att göra dhikr av Allah Azza wa Jal. Och sen har vi al-ibadatu al-badaniyya. Dyrkan som man gör med kroppen. Som att stå inför Allah i bönen, ruku', sujud, i salah, att fasta, att åka på hajj, att göra hijra och andra former av dyrkan som utförs med kroppslig yani, ansträngning. Sen har vi al-ibadatul maliyya, den fjärde dyrkan som man gör med sina pengar. som är zakat och en sadaqa. Det är dyrkan. Att betala zakat, hjälpa fattiga människor är dyrkan. Att försörja sin fru, är det dyrkan? Eller? Försörja sina barn. Försörja sina föräldrar. Är det ibadah? Får man hasanat för det? Naam, det får man. Och så har vi den sista, al-ibadatu at-tarkiyya. Ibadah som går ut på att avstå och att lämna vissa saker. Och det han säger, shejken, som att lämna allting som Allah azza wa jall har förbjudit. Al-muharramat. Som shirkiyat. Yani all form av avgudadyrkan. All form av bid'a. Och det här är då för en dyrka som är tarkiyya. Som muslimen får belöning för om han lämnar dessa saker. Men han gör det för Allahs skull. Då belönas han för detta. Och det är också viktigt att när det kommer till påbud och när det kommer till förbud, så finner man att det är många tror till exempel att haram bara är att göra förbjudna saker. Att till exempel att någon dricker alkohol. Haram kan också vara att man lämnar någonting som är wajib. Att en person lämnar bönen till exempel. Det är också yani, en hjärtas gärning. Så, eller det är också en gärning som är haram. Och här nämns då att en ibada, motsatsen till det, är att lämna det som Allah azza wa jalla har förbjudit. Det är en dyrkan. Att avstå från det som är haram. Det är en dyrkan till Allah azza wa jalla som man belönas för. Och det här är något som vi oftast kanske inte tänker på. Vi har inte ihtisab i detta. Att vi gör det, det är bara vardagligt. Vi låter bli saker som är haram. Fast vi har all liksom, möjlighet att göra det i det här samhället. Men vi lämnar det för Allahs skull. Så försök att ha en nya avsikt när ni lämnar saker som är haram. Man avstår från det. Och tänk istället, nej, jag ska göra det som är halal. Jag avstår från det här för Allahs skull. Det här är förbjudet i min religion. Då får du belöning för allting haram som du lämnar. Så häng din med nu att al-ibada är fem kategorier. Kan ni nämna någon dyrkan som inte faller in under dessa fem? Finns inte. Vilken dyrkan ni än nämner i al-islam så kommer den falla in under en av dessa fem. Antingen någonting man tror, någonting man säger, någonting man gör, eller vad var det mer? Någonting man gör med sina pengar eller någonting man lämnar. Så dyrkan är en av dessa fem. Och sen nämner shejken nästa kapitel att en gärning bara accepteras med två villkor. La yuqbalu ayyu amalin illa bishartain. Och det här kapitlet är jätteviktigt. Och shejken säger, i'lam akhi al-muslim, vet min muslimska broder, må Allah vägleda mig och er till att hålla fast vid Koranen och Sunna, att Allah azza wa jalla inte accepterar en gärning från vem det än må vara, förutom med två villkor, grundläggande villkor. Och de är som följande. Det första, att gärningen utförs uppriktigt för Allahs skull. Och den andra, att den är i enlighet med profeten Sunna, alaihi salatu wassalam. Och vi kommer att lägga all fokus på det här idag. De kommande kapitel handlar om den här punkten. För ni finner, alla människor som avviker, faller in i bid'a och liknande saker, att de brister i att uppfylla dessa två väldigt enkla och grundläggande villkor. Det är inte komplicerat, det är inte 20 villkor. Det är inte att du behöver läsa en tjock bok på 1000 sidor. Det är två enkla villkor för att din gärning ska accepteras. Att du gör gärningen med uppriktighet för Allahs skull. Och att du gör den i enlighet med profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Men som handlar, trots att den är så enkel, dessa villkor, så finner vi att folk brister i dem. Och får inte sina gärningar accepterade. Och det är viktigt. Det räcker inte med en god avsikt. Och det räcker inte heller med att gärningen utåt sett ser ut som att den är sunna. Den måste också vara uppriktig. Och vi kommer att nämna bevis på detta. Han börjar då med att tala om det första villkoret. Och det är att gärningen utförs med al-ikhlas, med uppriktighet för Allah azza wa jalla skull. Då han säger, awalan an yakuna khalisan lillahi fala yanbaghi bihi sahibihi fala yabtaghi bihi sahibihi illa wajhullah. Att den utförs med uppriktighet och att personen som utför gärningen bara gör den för Allahs skull. Allah azza wa jalla säger i Koranen i början på surat Az-Zumar, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq
فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ.
Att vi har sett ner till det boken i med sanning, ut med sanning. Så dyrka Allah med uppriktighet i er religion. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Och Allah säger också قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ. Samma sura. Säg, yani ya Muhammad, till människorna, jag har beordrats att dyrka Allah med uppriktighet i religionen. قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ. Samma sura igen. Säg, jag dyrkar endast Allah med uppriktighet i religionen. Och den versen som ni alla kan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Hunnafa, surat al-Bayyina. Så al-Islam är, som Allah här säger, dinul khalis. Uppriktighetens religion. Al-Islam är dinul ikhlas. Och vad är motsatsen till ikhlas i Echo? Shirk. Kom ihåg det. Motsatsen till ikhlas är shirk. Och från en sunna berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah säger, yani al-hadith qudsi, ana aghna shuraka'i 'ani ash-shirk, jag är den som är minst behov av en partner. Men amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Den som gör en gärning och sätter någon vid min sida, då lämnar jag honom till den som han satte vid min sida. Och denna hadith finns i Muslim. In Allah säger här att han är den som är i minst behov av en partner. Att man gör någonting för någon annan än hans skull. Och den som gör en gärning för någon annan än Allah, då lämnar Allah den här personen åt den som han har yani satt vid Allahs sida. Och i vissa hadither nämns det att Allah kommer att säga till honom på domedagen, gå och sök din belöning för honom som du satte vid min sida. Och vi vet alla att det finns ingen belöning att hämta från någon på domedagen förutom av Allah Azza wa Jal. Och så säger Sheikh något väldigt viktigt som jag vill att ni ska komma ihåg. Att vara uppriktig i sina gärningar, han säger det här är betydelsen av la ilaha illallah. Vad har vi sagt att la ilaha illallah betyder? Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Yani al-ikhlas, eller hur? Att endast Allah ska dyrkas. Och man sätter ingenting vid Allahs sida. Det andra villkoret är att gärningen utförs i enlighet med profeten Sunna, alaihi salatu wassalam. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Den som sätter någonting, eller den som hittar på en gärning som inte är i enlighet med våran religion, kommer att få den nekad. Berättad av Bukhari och Muslim. Och i Sahih Muslim, man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte är överensstämmer med våran religion kommer att få den tillbakavisad. Och de här hadithna låter lika, eller hur? Men det finns en skillnad. Men ahtatha wa man amila. Men ahtatha, den som hittar på. Och man amila, den som gör. Och här nämner vår sheikh Abdul Mahsin. Han säger för en person kan komma och säga, men den här gärningen som jag gör, det var inte jag som hittar på den. Så den är accepterad. Eller? Spelar ingen roll om du eller någon annan hittat på den. Så länge du gör en gärning som inte överensstämmer med islam, accepteras den inte. Och att hitta på den är ännu värre än att bara göra den. Men hur som helst, att göra en gärning som inte överensstämmer med islam, accepteras inte. Och vad kallas en dyrkan som inte överensstämmer med islam?
Bid'a.
Okej. Okay. Jag vill att ni ska minnas detta. Vi pratar först om ikhlas. Motsatsen till ikhlas är shirk. Nu talar vi om sunna, att gärningen ska vara i enlighet med profetens väg, alaihissalam, och motsatsen till det är el-bida. Okay? Så vi har el-ikhlas och el-mutaba'a, sunna. Och sen har vi el-shirk och sen har vi el-bida som dess motsats. Okay? Och så säger sheikhen, och det här är betydelsen av Muhammeden Rasulullah. Och jag vill att, för att förenkla allting, om ni frågas, vad är de två villkoren för att en gärning ska accepteras? Det enklaste är att tänka på trosbekännelsen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Där har ni svaret. La ilaha illallah, vad sa vi att det betyder? Ikhlas, endast dyrka Allah. Muhammad Rasulullah, el-mutaba'a, sunna. Hänger ni med? Är det svårt att komma ihåg? Nej. enklaste som finns, subhanallah. Och så säger sheikhen, men det här gäller muslimen. Dessa två villkor. Vad beträffar icke-muslimen så accepteras inte någon gärning från honom tills han uppfyller ett tredje villkor. Och det är att han blir muslim. Det här är shart och seha. För att de här två gärningarna, eller för att gärningen ska accepteras överhuvudtaget, så måste han först då bli muslim. Och han använder versen från surat Furqan där Allah Azza wa Jalla säger وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Att de på domedagen, de som inte blev muslimer, kommer att finna sina gärningar som damm, soft, habaen manfura, som är bortblåst. Deras gärningar kommer inte accepteras på domedagen. Och så säger han att dessa tre villkor nämns i Allah Azza wa Jalls aya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Att låta den som hoppas på mötet med Allah göra goda gärningar, rättfärdiga gärningar, och inte sätta någonting i sin dyrkan vid Allahs sida. Surat Al-Kahf, vers 110. Här nämner han att alla de här tre villkoren, al-ikhlas, wal-mutaba'a och al-islam, finns med. Han säger, liqa'a rabbihi, låt den som hoppas på mötet med Allah. Här finner vi al-islam. Vem är det som hoppas på att möta Allah på domedagen? Det är muslimen. Hoppas en kafir på att möta Allah på domedagen? La. Så liqa'a rabbihi är muslimen. Salihan, låt han göra rättfärdiga gärningar. Vilken gärning klassas som rättfärdig i islam? Den som överensstämmer med profeten sunna alaihi sallallahu alaihi wasallam. Och om en gärning inte är enlighet med sunna så beskrivs den inte som salih, som rättfärdig. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Och han sätter ingenting i sin dyrkan vid Allahs sida. Och det här har vi al-ikhlas, uppriktighet. Och sen nämner sheikhen, utöver de här tre villkoren, al-islam, al-ikhlas och sunna, så finns det två fullbordande villkor. Det finns två fullbordande faktorer. Och den första är al-akhdhu bil-quwwa. Att man tar religionen seriöst. Att man tar religionen seriöst. Khudhu ma ataynakum bi-quwwa. Allah säger, och ta emot det vi har givit er. Yani bi-quwwa. Seriöst, allvarligt. Ya Yahya, khudh al-kitaba bi-quwwa. Och Yahya, ta boken på allvar. Yani med styrka. Ta emot uppenbarelsen med styrka. Ta den på allvar. Och han säger att det här är totala motsatsen till al-munafiqun, till hycklarna. De som Allah beskriver med wa idha qamu ila salati qamu kusala. När de kommer till bönen eller står till bönen så står de med lathet. Och om det sägs till dem i andra versen wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Om de ska skänka så skänker de motvilligt. Det här är totala motsatsen till att ta religionen på allvar med styrka. Att göra den med kraft. Att offra sin själ för den här religionen. Hänger ni med? När vi ber så ber vi med styrka, med kärlek, med hopp, med längtan. Står inte och ber ogillandes att vi ber. Önskar att vi inte ens behövde be. A'udhu billah. Utan man tar religionen seriöst på allvar. Och sen har vi det andra villkoret av al-kamal som fullbordar de här tre första villkoren. Och det är en musara'a. Att man skyndar sig i att göra goda gärningar. Allah Azza wa Jal har sagt i Koranen وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي till Musa och Harun, och fall inte kort i att minnas mig. Yani glöm inte bort mig. Yani det vill säga, skynda er i att göra dhikr av Allah Azza wa Jal. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ och tävla i det goda. وَسَارِعُوا فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Och de tävlar i det goda. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Och de brukade tävla i det goda. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Och det är de som tävlar i det goda. Och det är de som kommer först. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Och Allah säger, tävla till er en herres förlåtelse och ett paradis som är lika vidsträckt som mellan himlarna och jorden som står i förberedelse för al-muttaqin. والأصير وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Liknande vers. Och tävla till er herres förlåtelse, eller en förlåtelse från er herre, och ett paradis som är lika vidsträckt som himlarna och jordarna, som står i förberedelse för de som tror på Allah och sändebudet. Det här är Allahs nåd som han ger vem han vill, och Allah han är ذو الفضل العظيم, den med den största nåd och fadl av alla. Så här nämns då en viktig aspekt, och det är att man också tävlar i det goda, man skyndar sig i det goda. Man är inte lat och man är inte den som är sist, utan man ska ha den här tävlingsandan. Och subhanallah, ni vet, vi tävlar mycket i dunya, eller hur? Man vill vara bäst på det man gör, är det inte så? Man vill vara bäst på det man gör. Om någon skulle öppna en affär nu och säga här, tävla, de som kommer först får ta vad de vill i affären. Skulle alla inte springa allt de har, eller? Du får plocka vad du vill i en elektronikaffär. Alla skulle bara springa, eller hur? Det som är först, han får ta vad han vill. Men så behandlar alla här vid paradiset. Paradiset, och alla säger tävla till paradiset. Men alla måste. Som profeten Muhammed sa, jag har inte sett någonting som elden, lika skrämmande som elden. Den som flyr från den ligger och sover. Och jag har inte sett någonting så lockande som paradiset. Och den som då strävar efter den, han gör inte det. Förstår ni? Bima'na al-hadith. Vi borde fly från elden och tävla mot paradiset. Men vi, många är likgiltiga, lata, glömska. Och Allah musta'an. Och subhanallah, de lärde nämner också här att ju mera du tävlar i denna dunya, ju längre och ju högre upp kommer du i paradiset. Därför nämner Allah azza wa jalla i Koranen, just när de får den högsta platsen i paradiset, han kallar dem för vad? Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaik al-muqarrabun. De som tävlar i det goda, det är de som är nära till Allah. Och sen nämns ashabul yamin, folket av den högra sidan. Och då säger ulema att ashabul yamin, det är de som gör sina wajibat, de gör deras plikter, de håller sig borta från al-muharramat, men de gör inte speciellt mycket sunna. Medan as-sabiqun, de som tävlar, det är de som gör sina wajibat, lämnar al-muharramat och närmar sig Allah med frivilliga gärningar. Förstår ni? Utöver de obligatoriska så närmar de sig Allah med frivilliga gärningar. Och profeten alaihissalam sa också att ett folk, yani på fredagen, fortsätter att komma sent tills Allah kommer att försena dem på domedagen. Yani från att gå in i paradiset, även om de är från dess folk. De ska in i Jannah, men de kommer in senare i Jannah. På en dag som är 50 000 år lång. Och om vi talar relativt, senare det kan vara vad? Det kan röra sig om år, eller hur? För vem? Den som kommer till fredagsbönen. Men han kommer sent. Istället för att sätta sig längst fram, han sätter sig längst bak hela tiden. Man ska ha den här tävlingsandan. Att vilja ha den första raden. Och därför så sa profeten alaihissalam, om vi bara visste belöningen som finns i första raden, vad skulle vi göra för någonting? Inte bråka. Vi skulle typ dra lott. Vi skulle inte finna någon annan lösning än att dra lott. Förstår du? Ja, det skulle bli tjafs, om det är det du menar. Ja. Det är sant. Ja. Så subhanallah. Walla öka våran rabba. Walla öka våran yani, strävan efter det goda. Amin. Sen så säger sheikhen i nästa kapitel att folk delar upp sig i fyra kategorier när det kommer till att uppfylla dessa två villkor. Al-ikhlas och al-mutaba'a, yani uppriktighet, och att följa sunna. Och det här är taget från Ibn Qayyim. Det som vi kommer läsa nu är taget från Ibn Qayyim. Han säger den första kategorin av människor, och det är de bästa, det är de som har enat mellan al-ikhlas och al-mutaba'a. De som har båda dessa egenskaper, att de har uppriktighet och att de utför sina gärningar i enlighet med profetens sunna, alayhi salatu wassalam. فَأَعْمَالُهُمْ كُلُّهَا لِلَّهِ. Så deras gärningar är alla till Allah. Deras aqwal, det de säger är för Allah. Det de ger är till Allah. Och det de håller tillbaka är för Allah. Deras kärlek och deras hat är för Allah.
och deras muamala, vad de agerar ut med utåt eller inåt, är för Allahs skull. De vill endast ha Allah Azza wa Jalls belöning. Och de vill inte ha någonting från människor. Ingen jaza wa la shakura. Ingen belöning och ingen tacksamhet. Wa la ibtira al-ja' indahum. Och de söker inte heller med sina gärningar att uppnå någon status hos människor. Och inte heller att bli prisade. Och inte heller att få någon status i deras hjärta. Och inte heller för att fly från att klandras av dem. Utan de räknar folk som, eller när de, vad säger man? När de kollar på folk, så kollar de på folk som att de vore ashabul qubur. Eller de som låg i graven. De kan varken gynna eller skada, ge liv eller ta liv. Så säger han att agera för människor och att söka position hos människor. Och att söka att de ska gynna eller skada en. Eller skydda en. Det här sker inte från en person som har förstått sig på människornas sanna natur. Utan det sker bara från en person som är jahil. Som inte förstår sig på människans kapacitet. Och den som är jahil om sin herre. För den som känner till människornas kapacitet. Och vad de är kapabla att göra. Och den som känner till Allah Azza wa Jal kommer att vara uppriktig i alla hans gärningar och tal, då han ger, då han håller tillbaka, och då han älskar och då han hatar. Och han kommer bara att وَلَا يُعَامِلُ أَحَدًا أَحَدٌ الْخَلْقِ دُونَ اللَّهِ إِلَّا نَا. Och en person agerar inte för att gynna människor och få någonting från människor, förutom att han är okunnig om Allah och okunnig om människornas sanna kapacitet. För om han verkligen skulle känna Allah och känna människorna, så skulle han ge Allah företräde framför att behaga dessa människor. Yani vad det här han säger. När en människa gör en gärning, vi talar om uppriktighet. Det är det viktigaste, uppriktighet är det han talar om. Så gör en människa en god gärning, som att ge sadaqa. Han tar upp 100 kronor. Då är det två alternativ. Han gör det antingen för Allahs skull. För att han söker Allahs välbehag, Allahs paradis, Allahs förlåtelse och så vidare. Eller så gör han det för att behaga folk. Som en ögontjänare, ria'en. Han vill visa upp sig. Och han vill ha de här sakerna som Ibn Qayyim nämnde. Han vill ha deras pris, att de ska tala gott om honom. Att de ska tycka om honom. Han ska få status, position och liknande. Okej? Okay? Och han säger att den som gör det, en mura'i, den som är ögontjänare, det är bara en person som är jahil. Ett, han är jahil om Allah. För wallahi, skulle han känna Allah, skulle han aldrig göra någon gärning till någon annan än Allah. Och två, han är jahil om vad människorna verkligen kan göra. När jag ger en fattig 100 kronor, om inte jag, men någon gör det för att visa upp sig, vad kan folk ge mig som Allah inte kan ge mig? Vad kan folk ge mig som Allah inte kan ge mig? Ingenting, eller hur? Subhanallah. Ingenting kan de ge mig. Bara Allah Azza wa Jalla är den som belönar. Sök inte någonting från människor. Och som han säger Ibn Qayyim, yani, vad kan människorna ge mig? Inte mer än den som ligger begravd under jorden. Det är så du ska se på folk. Bry dig inte om de prisar dig. Bry dig inte om de klandrar dig för att göra det som är rätt. Gör det som är rätt. Folk kommer inte gynna eller skada dig. Vad de tycker är i slutändan inte viktigt. Utan det är Allahs välbehag som är viktigt. Och därför nämnde också profeten alaihissalam i en väldigt vacker hadith. Men iltamasa ridan nas bi sakhatillah. Den som söker människornas välbehag på bekostnad av Allahs vrede, kommer Allah att bli arg över på. Och människorna kommer att bli besvikna på honom. Men den som söker Allahs välbehag på bekostnad av människornas vrede, kommer Allah bli nöjd över, och folk kommer till slut också bli nöjd över honom. Så att vara en ögontjänare är en indikation på att man har en brist i sin förståelse av islam. Man vet inte yani Allah Azza wa Jalla vem han är. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har sannolikt underskattat Allah. De som gör goda gärningar för att visa upp sig. أعوذ بالله من ذلك.
Och sen säger han, och deras gärningar är då också överens, och deras dyrkan, till det som Allah azza wa jalla har beordrat. Det som Allah älskar och det han är nöjd över. Och det här är den gärningen som Allah azza wa jalla endast accepterar. Och Allah accepterar ingen annan gärning. Så han nämner först då uppriktighet i ens avsikt. Och sen nämner han i själva utförandet att det då är en gärning som överensstämmer med det Allah har beordrat. Yani att den är enlighet med sunna. Och så säger han en väldigt viktig sak här. För han säger att det här är då den enda gärningen som Allah accepterar. Och det är därför Allah azza wa jalla skapade liv och död. För att testa människan. Som Allah azza wa jalla säger. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Han som skapade liv och död, eller död och liv, för att se vem av er som är bäst i sitt agerande. Och han satte allt på jorden som en zina, som en försköning, för att testa människan, vem som är då bäst i sitt agerande. Och så nämner han att Al-Fudayl ibn Iyad, en av de stora ulema från Salaf, sa Al-Amal al-Hasan, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Den goda gärningen är den som är mest uppriktig och den som är mest korrekt. Och då så sa man Ya Aba Ali, som var hans kunja. Ma akhlasuhu wa aswabuhu. Vad är den mest uppriktiga och korrekta? Och då så sa han att en gärning inna al-amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaba. Han säger att en gärning, om den är uppriktig men inte korrekt, accepteras den inte. Och om den är sawaban, korrekt men inte uppriktig, accepteras den inte tills den är både uppriktig och korrekt. Och så sa han, den uppriktiga gärningen är den som är för Allah, och den korrekta gärningen är den som är i enlighet med sunna. Och det här är det som Allah säger i Koranen: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Att den som hoppas på mötet med Allah ska göra en god gärning och inte sätta någonting vid sin herres sida. Så Al-Fudayl nämner här en viktig sak. Han säger att gärning accepteras inte om den inte uppfyller dessa två villkor. Att den är akhlas och aswab. Uppriktig och korrekt. Och den är inte uppriktig om det inte är för Allahs skull. Och den är inte korrekt om det inte är i enlighet med sunna. Så han säger här avslutningsvis då att Allah accepterar inte en gärning om den inte är uppriktig för Allah azza wa jalla skull, och om den inte är i enlighet med det som Allah azza wa jalla har beordrat. Och vad som är utöver det är mardud. Yani den accepteras inte från den som gör det. Subhanallah. Den nekas, accepteras inte från honom, trots att han är i störst behov av att den ska accepteras. Gärningen, vilken gärning det än må vara, är du i störst behov av att den ska accepteras. Gärna på domedagen behöver du all den här belöningen. Och så säger han att varje gärning som inte är bila iqtida, där man inte följer profeten Muhammad a.s. kommer bara ta personen längre bort från Allah. För Allah azza wa jalla, yani innama yu'badu bi amrihi, Allah ska bara dyrkas med det han har påbjudit, inte med åsikter och lustar. Tayyib. Den andra kategorin av människor är den som inte har någon ikhlas och inte har någon mutaba'a. Och det här är den värsta formen av människor. Yani han gör inte gärningen för Allah, och han gör inte gärningen i enlighet med profeten sunna alayhi salatu wassalam. Han säger som folk som bara vill visa upp sig, eller folk som bara gör yani en innovationer och liknande. Och han säger att det här är de värsta av människor och de mest hatade människorna av Allah azza wa jalla. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني ما منكنا de som blir glada över yani att prisas för någonting som de inte har gjort. Han säger det här är folk som gör shirk och bid'a, dalala, och vill prisas för att de gör goda gärningar. och uppriktiga gärningar som de inte gör. Yani, vad är det här för människor? De har ingen uppriktighet. De gör ingenting enligt med sunna. Men de vill prisas för att vara från ahli sunna. Och goda människor. Yani, det här är bland de värsta och sämsta av människor. Den tredje kategorin, det är den som är mukhlis, uppriktig i sina gärningar. Men hans gärning görs inte i enlighet med Allahs beordring. Som en person som en person som gör en gärning som då inte är i enlighet med Koranen och Sunna. Som en person som tror att han kommer närmare av Allah av att sitta och sjunga och vissla och klappa händer. Eller som vissa sufister, de gör det som kallas för khalwa, att man låser in sig i ett rum, man lämnar salat al-jama'a, man lämnar jumma, och man säger att man ska vara ensam med Allah i en vecka eller en månad och så vidare, och inte gå ut från det här rummet, eller man ska bara dyrka Allah, och så går man inte till moskén och ber med folk, man går inte till jumma. Kommer man närmare till Allah av detta? Nej, kommer bara längre bort från Allah av detta. Allah måste. Eller en person som fastar dygnet runt. Är det här någonting som tar människan närmare Allah? Eller att fasta på Eid. Är det bra? Nej, det är haram att fasta på Eid. Och han säger en person som då närmar sig Allah med bid'a och synder. Han försöker närma sig Allah med bid'a och synder. Så han säger att en sån här person, el-Khulasa, närmar sig inte Allah med dessa påhittade och innoverade gärningar. Utan de kommer då inte accepteras från honom. Så som profeten sa, alaihissalam, att den som hittar på någonting som inte överensstämmer med vår religion kommer inte få det accepterat. Och här finns en viktig sak, just den här punkten här. En person kan ha ikhlas, han kan vara uppriktig i det han gör. Men på grund av hans okunskap eller hans lustar så gör han då en gärning som inte överensstämmer med islam. Ett exempel på det här är en berättelse som är sahih, där Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kom in i moskén i Irak. Och det var efter att profeten alaihissalam strax hade dött. Och i moskén finner han olika grupperingar, folk som sitter i cirklar och gör gruppdikr. De gör dikr tillsammans, halaqat, de sitter i grupper och varje grupp har som en ledare. Och den här ledaren har ett visst antal stenar, typ 100 stenar eller någonting. Och den här ledaren säger, säg subhanallah 100 gånger. Och så säger alla subhanallah, subhanallah tillsammans 100 gånger. Säg hamdulillah 100 gånger. Och alla säger tillsammans, gärna unisont med en och samma röst, hamdulillah 100 gånger och så vidare. Så han kommer in och så ställer han sig vid dem här och frågar, vad gör ni för någonting? Här, profetens kläder, alaihissalam, har inte ens förmultnat. När hans saker finns kvar och ni har redan börjat hitta på nya saker i religionen. Antingen är ni på en bättre väg än profeten alaihissalam och hans sahaba, eller så har ni öppnat dörren till ondska. Två alternativ, inget tredje. Antingen är ni med det här agerandet, ni påstår att ni är på en bättre väg än profetens väg alaihissalam, eller så har ni öppnat dörren till balala, till villfarelse. Och då säger den här personen, han säger, Abba Abdurrahman, ma aradna illa khaira, vi vill bara gott. Hasana udduha, vi räknar bara stenar och gör dikr, vi vill bara gott. Och då säger han det kända uttalandet, och hur många finns det inte som önskar gott men aldrig uppnår det? Räkna istället era synder. Räkna istället era synder. Och så sa han som berättade den här berättelsen, vi såg sedan hur de flesta av dessa människor i dessa cirklar var de som stred mot sahaba tillsammans med khawarij, Yawm Nahrawan. Så kolla här, den här berättelsen, subhanallah, den är så yani stark i sin dalala, i sitt bevis, att det räcker inte med en god avsikt. Yani han säger, vi gör dhikr. Inte bra att göra dhikr i islam. Ja, ikhwan. Är det bra att göra dhikr? Ja, det är bra att göra dhikr. Får man göra dhikr hur som helst i islam? Nej, varför? För att dhikr är ibada, det är en dyrkan. Och en dyrkan måste utföras hur? Precis, enligt ikhlas, uppriktighet och enligt profeten Muhammed sunna a.s. Annars är den inte en accepterad dyrkan. Det räcker inte med en god avsikt. Förstår ni? Samma sak med Khawarij. Var de inte uppriktiga i det de gjorde? De stod på nätterna och bad. De fastade på dagarna tills de blev nästan supersmala. Och de bad tills de fick svarta märken som kamelen på sina knän och sina pannor. Grät tills de fick nästan märken i ansiktet av att läsa Koranen. Tror ni de gjorde det här för att visa upp sig? Nej. De hade säkert uppriktighet. Men belönas de för det de gjorde? Att de stred mot sahaba och gjorde takfir på muslimerna? Nej. För det de gjorde i deras tro och agerande var inte i enlighet med islam. Var inte i enlighet med profeten sunna a.s. Så det räcker inte med en god avsikt. Det är jätteviktigt. För jag har hört det argumentet. När vi har kritiserat till exempel självmordsbombare. Som du vet inte vad han hade för avsikt. Wallah, det var någon som skrev så till mig. När självmordsattentatet. Så, men det här är fel, det här är haram, det här går emot islam, det är inte tillåt. Men du vet inte vad han hade för avsikt. Spelar det någon roll vad han hade för avsikt? Nej. Om en muslim gör zina med avsikt av att göra da'wah på kvinnan. Ska vi då säga, men det är lugnt, han har en bra nia. Det han har bra avsikt. Ska vi säga så? Är han ursäktad? Nej, det är batil. Även om han skulle bli muslim, tillvägagångssättet är fel. Han får synd på sig, det är haram. Förstår ni? Så att det räcker inte med en god avsikt. Och ett annat exempel på detta, för att betona. Det var de här tre sahaba som kom till profeten a.s. Hadith Anas radiyallahu anhu, sahih muslim. Och de frågar profetens fru a.s. om hur han dyrkar Allah azza wa jalla. Och hon nämnde vad han gör i sitt hem, hur han ber och så vidare. Och då var det som att de såg att de behövde göra mer. Det var inte tillräckligt det som de gjorde, de behövde göra mer. Och då säger en av dem, jag ska aldrig gifta mig med kvinnor. Jag ska bara dyrka Allah och inte slösa min tid på äktenskaps, familjegrejer. Jag ska bara dyrka Allah. Den andra säger, jag ska aldrig sova på natten. Jag ska be hela natten, livet ut. Sover lite på dagen, men jag ska be varenda natt. Och den tredje säger, jag ska fasta varenda dag. Och i vissa hadither, en säger, jag ska inte äta kött. En säger, jag ska närma mig Allah med att äta simpel mat. Sahaba. Hade de bra eller dålig avsikt? Ja. Bra, det är ingen check. 100% de hade bästa avsikten. Wallah, de ville khair. Och ishtihad från deras sida. Men när profeten a.s. fick höra detta, blev han arg. Och han sa, är det ni som har sagt det här? De sa ja. Han sa, jag fastar vissa dagar och bryter fastan andra dagar. Jag fastar inte varje dag. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. Jag ber inte hela natten. Jag gifter mig med kvinnor. Den som avgick ifrån min sunna är inte från mig. Men raghiba an sunnati falaysa minni. Yani det här som ni gör är inte i enlighet med min sunna. Om ni skulle ha gjort det skulle inte ha accepterats. Förstår ni? Ett annat exempel var en man som hette Abu Israel från Sahaba. En gång profeten såg honom stå i solen. Och i Saudiarabien man står inte i solen. Vid Dohar. Ingen människa står i solen vid Dohar. Så han frågade, vad gör han för något? Då så sa de, det här är Abu Israel. Han har gjort en neder, han har gjort en ed. Han vill närma sig Allah genom att stå i solen. Fasta och inte prata. Hur många saker? Stå i solen. Eller var i solen? Stå. Och var i solen? Fasta hela dagen och inte prata. Och då så sa profeten a.s. sig åt honom att sätta sig i skuggan, prata och fullborda sin fasta. Ja? Att stå i solen, att stå är inte en dyrkan i islam, om det inte är bönen. Att stå i solen är ingen dyrkan. Att inte prata är inte en dyrkan, att fasta är en dyrkan. Han sa åt honom att bryta de tre som inte var dyrkan och fullborda den som var dyrkan. Förstår ni? Så det räcker inte med en god avsikt. En annan sahabi gjorde misstaget av att han slaktade hans udhiya innan salat al-id. Och islam, man ska slakta efter salat al-id. Vad sa profeten a.s.? Ditt offer är bara kött. Det är inte ett offer. Du får inte den här belöningen av udhiya. Hade han inte god avsikt? Han hade det, men han gjorde fel. Och alla de här haditerna bevisar att det räcker inte med att ha en god avsikt. Gärningen måste utföras i enlighet med profetens sunna a.s. Och kom ihåg hadithen. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den tillbakavisad. Och sen nämner Ibn Qayyim den sista. Och det är den som gör en gärning som utåt sett ser ut som att den är i enhet med sunna. Men han gör den inte med uppriktighet. Som de som då vill visa upp sig. Som en person som strider för att bli känd och visa upp sig. En person som gör hajj för att visa upp sig. Eller läser Koranen. Han säger att de här utåt sett ser ut som att de gör bra gärningar som är påbjudna i islam. Men de är inte accepterade för de är inte för Allahs skull. Och så nämner han de här verserna. Och här, det är som att han refererar till hadithen i Sahih Muslim, hadith Abi Huraira. Där profeten a.s.w. nämner de tre första som helvetet kommer att tändas för på domedagen. Eller flamma upp för. Helvetet är redan tänt. Men flamma upp för. De tre första som helvetet kommer att flammas upp för. Och de tre första som kastas i helvetet av hela mänskligheten. Vilka är de? En person som stred. En person som läste Koranen. Och en person som gav pengar till fattiga. Konstigt, eller hur? De tre första som kastas i helvetet. En som var med i jihad. En som läste Koranen. Och en som gav pengar till fattiga. Är de tre första som kastas i helvetet. Varför? För Allah kommer att hämta den första personen som läste Koranen. Och Allah kommer att fråga honom. Vad har du gjort med den gåva du har fått? Mannen kommer att erkänna. Allah, du gav mig Koranen. Och så kommer mannen att säga att jag läste Koranen för din skull, ja Allah. Och jag lärde ut Koranen för din skull. Och då så säger Allah, kedept, du ljuger. Du läste Koranen för att man ska säga att du är en qari, en kunnig person i Koranen. Wa qad qil, och det sades om det. Och sen säger Allah till änglarna, ta honom, släpa honom på ansiktet och kasta honom i helvetet. Och sen hämtar man mannen som gav sadaqa. Allah kommer fråga honom, fick du inte mycket gott av oss, gåvor och så vidare. Vad gjorde du med dessa gåvor? Mannen kommer att erkänna och han kommer att säga att det fanns inga goda saker förutom att jag gav fisabilillah för din skull. Och då säger Allah, du ljuger, du gav för att man ska säga att du är generös. Och det sades. Han fick det han ville. Folk sa du är generös. Beordrar Allah sen att man ska kasta honom i helvetet. Och den tredje personen, al-Mujahid, den som utåt sett stred för att försvara islam. Allah kommer fråga honom samma sak och han kommer säga jag stred för din sak, ja Allah. Och då säger Allah nej, du stred för att man ska säga att du är modig och det sades. Och sen kastas han i helvetet. Subhanallah. Så de här människorna gjorde utåt någonting som ser väldigt bra ut. Eller hur? Men de saknade vad? Ikhlas och uppriktighet. Förstår ni? Så gärningen accepteras inte om den inte uppfyller båda dessa villkor. Att den utförs uppriktigt för Allahs skull. Och att den utförs i enlighet med profeten Sunna alaihi salatu wassalam. Och därför, ja ikhwa, avslutningsvis är det väldigt viktigt att man inte bara lägger vikt på kvantitet utan kvalitet av ens ibada. Kvalitet av ens ibada. Yani, är jag mukhlis? Är jag uppriktig i det jag gör? Det är det första du alltid ska fråga dig. Varför gör jag detta? För vem jag gör detta? För Allahs skull. Med ikhlas. Jag vill inte ha någonting av människor. Ingen människa kan gynna mig. Utan bara Allah själv kan gynna mig. Förstår ni? Gör allt du gör för Allahs skull. Och subhanallah, det är det som kommer att ge baraka i ditt liv, i dina gärningar. Det är uppriktigheten. Uppriktigheten är det viktigaste. Alltid islam är din och ikhlas, religionens uppriktighet. Religionen av uppriktighet. Så iyakum wa riya, håll er borta från ögonkänneri. Det här som kallas för att man vill bli känd. Man vill att folk ska tala väl om, men man ska prisas. Gör det du gör för Allahs skull. Allah kommer att höja upp dig. Och du kommer få baraka i det du gör. Okej? Och två, att det du gör du också alltid i enlighet med profeten Sunna alaihi wasallam. Och det här leder oss till en annan viktig sak. Det är att du kan inte göra någonting i enlighet med profeten Sunna alaihi wasallam om du inte vet vad hans sunna är. Vilket för oss till vad? Vikten av att studera hans sunna. Vikten av att lära oss en islam. Vad är korrekt och vad är fel? För en sak till att folk faller in i gärningar som inte är i enlighet med sunna är okunskap. Han kanske har, som vi sa, ikhlas, men han är okunnig om religionen. Många ahlul bidah känner inte till vad som är rätt. De har blivit förda bakom ljuset, bland av så kallade shuyukh, yani lärda människor, som profeten alaihissalam varnade för. Han sa det jag fruktar mest för min umma är de imamer som vilseleder. Och i andra hadithen, du'atun ala buab jahannam. Det kommer att komma innan domedagen kallare som kallar folk till helvetet. Men ajabahum ilayha qadafuha fiha. Den som besvarar dem kommer att kastas i helvetet. Och då så sa Hudayfa, beskriv dem för mig, ja Rasulullah. Då så sa han, hum min qawmina, min bani jildatina. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. De är från oss, vårt folk. De klär sig som oss och de talar som oss. De talar i islamspråk, men de kallar till helvetet. De kallar till bid'ah. Som en khawarij. Som folk som kallar till kyrk. Och folk som kallar till andra former av bid'ah. Och det här är mycket, mycket farligt. Det är ingenting man ska ta lätt på. Profeten ﷺ har sagt وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار. Bid'ah leder vart? Vart? Helvetet. Det finns ingen bid'ah leder till paradiset. Bid'ah leder till helvetet. Nar, jahannam. Och profeten alaihissalam, han sa de värsta av saker är vad? Och shar al-umur muhtathatuha. Vad betyder muhtathat? Nyinförda saker i religionen. Sa han de bästa saker eller värsta saker? Värsta av saker är de nyinförda saker i religionen. Man ska inte ta lätt på det. Många idag tar lätt på det. De säger det är inte viktigt, vi har större problem och vi har annat att tänka på. Nej, bid'ah är det som förstör religionen inifrån. Bid'ah är det som splittrar muslimer. Muslimerna ska enas på Koranen och Sunna. Bid'ah splittrar muslimer. Bid'ah får folk att halka och får folk i nästa liv att kanske hamna i helvetet. Så det är inte någon fråga man ska förringa och ta lätt på. Det är en fråga man ska ta ytterst allvarligt. Och man ska försöka vara från ahl sunna och jama'ah. Ahlul ikhlas och ahlul mutaba'ah. De som har uppriktighet och de som följer profeten alaihissalam. Vad sa profeten alaihissalam som sitt sista råd eller viktigaste råd och han lämnade sahaba? Han sa den som lever kommer att se mycket ikhtilaf innan domedagen, vi kommer att se mycket splittring. Vad var då, det här var en sjukdom som skulle drabba muslimerna. Vad var då medicinen vi skulle ta? Fa'alaikum bisunnati. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Och inte bara håll fast vid den, عضوا عليها بالنواجذ, yani bit fast vid det med era hörntänder. Och det här var det vi talade om, el-jidd och el-ijtihad, el-akhd bil-quwa. Ta religionen seriöst, hårt, inte ta religionen som något sekundärt, någonting man kan kompromissa med. Nej, vi kompromissar inte med våran din. Din är det käraste vi har, subhanallah. Om vi förlorar våran din, vi har förlorat allting. Så kompromissa inte med islam, håll fast vid islam, håll fast vid profeten sunna alaihi salam, vad som händer, och sahabas väg som han nämnde i hadithen. Och iyyakum, håller borta från splittringar, grupperingar, nya ideologier. Håller till Al-Quran och sunna och folket av sunna. Och vi avrundar för idag. Allahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.